väntar honom när han väl kommer fram till polishuset.
Ja, det var många tankar som for genom huvudet. En känsla av bottenlöshet. Vi har ett polishus där det går i olika korridorer, men där i en och samma korridor där det var, pågick febril operativ verksamhet. Folk som var mitt i ett arbete, för det handlar ju om också att göra jobbet, och samtidigt så var ju ett antal individer också oerhört belastade utifrån händelsen då.
Många poliser anmäler sig frivilligt för att jobba med fallet, och Jörgen Thorén måste till slut stoppa sina kollegor.
Nu måste vi slå stopp på alla som vill komma in här, för vi kan inte använda hela vår resurs den här natten, utan vi behöver vara uthålliga i det här. Vi måste kunna jobba även imorgon.
P3 Dokumentär fortsätter efter nyheterna.
P3, Sveriges Radio.
God morgon, här är Ekot. I Ryssland har ytterligare en bro kollapsat, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till guvernören i Kursk-regionen där olyckan ska ha skett. Ett godståg ska ha passerat över bron när den rasade, och enligt initiala uppgifter är en av förarna skadad. Igår kväll omkom 7 personer och ett 70-tal skadades efter att ett tåg passerat under en bro som kollapsade i Bryansk-regionen nära gränsen till Ukraina. Det är fortfarande oklart vad som orsakat händelserna. Idag går Polen till val. En ny president ska väljas i det politiskt polariserade landet, och valet väntas bli oerhört jämnt. Sociologiprofessorn Ireneusz Cieminski tror att många kommer att gå och rösta.
I notice that the emotions are now very, very, very high. And emotions are mobilizing people.
Hankatten Leon går och dricker vatten ur en liten fontän i köket i Ireneusz Cieminskis lägenhet i utkanten av Warszawa. Sociologiprofessorn, som ofta anlitas som expertkommentator i polsk tv, vågar inte tippa hur det ska gå i valet ikväll. Det är extremt jämnt i opinionen, historiskt jämnt.
I don't remember something similar in any other elections in Poland.
Valet står mellan Warszawas EU-vänliga liberala borgmästare Rafał Trzaskowski och historikern Karol Nawrocki, som stöttas av det nationalkonservativa oppositionspartiet Lag och Rättvisa. Med andra ord, samma sidor som kämpat om makten i Polen i decennier i en kamp som blivit allt mer polariserande. David Rasmusson, Warszawa.
En stor sökinsats pågår just nu i Luleås skärgård efter att en boxerbåt sjunkit. Johan Wahlström vid Sjöfartsverket.
Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral fick då in ett mayday-anrop i natt klockan 04.49 från en boxerbåt som var i nöd utanför Piteå. 4 personer ombord. 3 personer lyckades ta sig ur från den sjunkande boxerbåten upp till ett timmersläp som man hade. Det saknas fortfarande en person. Från Sjöfartsverket och Sjöräddningens sida har vi fullt pådrag med en helikopter. Vi har även Kustbevakningens fartyg på plats samt Sjöräddningssällskapets fartyg och även 2 lotsbåtar från Sjöfartsverket.
Johan Wahlström vid Sjöfartsverket sa det. Så vädret. Dagen inleds med soligt väder i stort sett hela landet, men under dagen drar ett regnväder med lokalt åska in västerifrån. Temperatur i söder 15 till dryga 20 grader, i Norrland 10 till 15 grader. Ekonyheterna fick du av Karina Segura Morberg.
Nu fortsätter P3 Dokumentär om mordet på polisen Andreas Danman.
Det var vår son Johan som ringde, och det var Per som svarade att det hade hänt någonting, berättar Johan. Han var alldeles uppriven. De säger att en polis har blivit skjuten, och nu tror de att det är Andreas.
Jag tänker välja det kanske i benet eller i armen eller så. Så vi får köra upp direkt. Ja, vi kommer, säger han då.
Och kort därpå så kommer ju Johan och Marie, hans fru, kommer hit och då ringer fästmön först och pratar med Johan och säger att nu har de nog fått besked och det var Andreas som var skjuten. Och sen rings det en ytterligare gång och då så berättar de för Johan att Andreas är död. Och då trillar ju Johan ner på marken och jag kan höra mitt eget skrik. Jag kan höra det ibland på nätterna och vakna ut av mitt eget skrik. Hur jag vrålar ut.
Jag och min sambo hade gått och lagt oss. Vi skulle upp och jobba dagen efter. Så vi la oss av när det knackade på dörren. Vi båda kände väl att nu är det någonting som har hänt. För det var en sån knackning.
Det är Caroline sambo Filip som öppnar dörren.
Men så vet jag att Filip ropar på mig att du måste komma ner, Caroline. Och så sa Marie att det är Andreas, han finns inte mer. Så vet jag att jag var väldigt påstridig och sa att jo, ja, jag visste, det är inga konstigheter. Men så hon sa nej, Caroline, han finns inte mer, han är borta. Så tänkte jag bara nej, han finns ju visst, det var vad pratar de.
Vi kör ju upp till Göteborg och därför är det många som säger så mycket i bilen precis.
Mamma och pappa gråter på varsin sida om mig och jag tänker hela tiden att varför är ni ledsna? Det är liksom ingen fara. Han har ju haft sin väst på sig så det kan ju inte tagit så illa. Det måste ju bara blivit något fel. Vi kommer ur bilen utanför Andreas och hans sambos lägenhet. Och hans sambos pappa kommer fram till mig och säger också att han är borta. Och det var precis som när man fick höra det från någon annan. Att då blev det mer verkligt att han är borta på riktigt liksom. Jag vet bara att jag gick till några buskar och kräkte. Och
familjen går upp till Andreas lägenhet där hans sambo och flera poliser nu sitter. Familjen sitter i tystnad i flera timmar medan solen går upp över Göteborg.
En polisman blev igår skjuten till döds vid Biskopsgården på Hisingen. Skottlossningen inträffade 22:30 på onsdagen. Polisen säger att omständigheterna är oklara.
Den slog upp telefonen som man gör på morgonen och sen började scrolla så läste jag det på polisskjuten och sen står det ju polis avliden. Och då tänkte jag nej, det här kan inte vara så. Alltså, det kan inte vara han.
Alexander skickar direkt ett meddelande till sin bästa kompis Andreas.
Jag frågar om allt var okej.
Men Andreas svarar inte och snart får Alexander veta vad som har hänt.
Det blir som en löpeld, liksom att man fick informera alla så att, för att det blev så stort medialt. Så därför vill jag snabbt nå ut till kompisar liksom, som var här nära. Så att de fick informationen från oss så att det inte kommer via medierna. Ja, och då blev det liksom, man ringde under. Och det var tungt.
Thank you. Helt plötsligt så är det morgon.
Vid ett podium i en stor hörsal i polishuset i centrala Göteborg sitter utredaren Karin Breding. Hon och hennes kollegor har jobbat hela natten. Rummet är fullt av människor. Åklagare, utredningspersonal och chefer som alla vill veta hur långt de har kommit.
Då säger han som ska dra det här bara, vet du Karin, jag löser inte det här. Och så bara han gråta. Då blev det så verkligt för oss vad det var för ärende vi jobbade i och hur många människor som ändå hade nära koppling till Andreas.
Karin plockar upp sin telefon och ser att hon har fått ett sms från sin 8-årige son.
Han hade varit upp och tittat på morgon-tv och sett att en polis hade blivit skjuten. Och han skickade till mig ett hjärta och hej mamma. Vilken tur att det inte var du. Hoppas ni tar han som sköt polisen. Då brister det för mig såklart.
På polisstationen på Hisingen är det upprörd stämning på morgonmötet.
Vi var oerhört många i en hyfsat liten lokal. Där det också fanns både en oro hos personalen men också en ovilja och en ilska. Förtvivlan egentligen över att det onda som finns ute i området och också en ovilja att vilja jobba där uppe för att man, det fanns helt enkelt en sådan ilska att man vill inte ha med de här individerna som ja, då fanns i form av nätverkskriminella uppe i det här området. Men det blev ett väldigt bra samtal, för man får ändå säga att det var ett samtal även om vi var väldigt, väldigt många i lokalen där jag också poängterade om inte vi klarar av att göra det här jobbet, vem ska då göra det? Det blev en känsla och en liksom kraft i lokalen att vi måste finnas där uppe, vi måste hämta information, få de här pusselbitarna som gör att vi kan gripa den här personen till varje pris. För det får inte ske att ett sånt här dåd händer och inte vi kan gripa den som är gärningsman. Make me swim, make me harder, make me look.
lose my breath. Made me water, made me sweat, made me hotter, made me lose my breath, made me water.
Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it, why'd you hide it? Talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my
av en polis i Göteborg under onsdagskvällen är första gången på 14 år som en polis skjuts ihjäl i tjänsten i Sverige.
Ja, det är helt sjukt. Det är för jävligt. Det är sorgligt. Det är tråkigt att det har gått så långt som det har gått.
Ingen ska förlora sitt liv när man gör sitt jobb. Ett angrepp mot en enskild polis är därför ett angrepp på såväl vår rättsstat som hela vårt demokratiska öppna samhälle.
Jag fokuserar på det jag gör.
Daniel Bäckström tittar ut över brottsplatsen. Ett 30-tal polisbilar är parkerade utanför avspärrningarna. Precis som Andreas har Daniel bara arbetat några månader på sitt nya jobb. Han är före detta spanare som sadlat om till kriminaltekniker. Och nu ska han spårsäkra efter mordet på sin kollega.
Även om inte jag personligen kände Andreas, eller du vet, det blir något speciellt och det, liksom alla blir berörda.
Daniel märker snabbt att många har en privat relation till Andreas. Vid de blåvita avspärrningsbanden ser han hur en kollega har svårt att hålla ihop det.
Han stod ändå där och liksom gjorde det jobbet som förväntades av honom. Vilket jag kan tycka, det är kanske mer än vad man bör begära av någon som liksom sörjer. Samtidigt som man ska stå där och vara professionell och hålla en avspärrning. Och resten av vårdplats där hans vän precis blivit mördad ligger kvar där med blod och sånt där. Det kunde varit jag där. Det kunde varit min vän, det kunde varit min kollega. Det går nog genom allas huvuden, tror jag.
Jag skulle gå upp och gå med hunden helt enkelt.
En bit bort är Mikael ute på promenad i Biskopsgården med sin hund Pepsi. Han känner till skogsområdena i trakten väl.
I alla år finns det skrymslen och vrår här uppe. Det finns stora stenar med stora håligheter inunder sig. Och det är hur mycket buskage som helst. Och det vet jag sedan min ungdom, att det var väldigt intressant att gömma saker där. Det var alltid från tidningar som man inte kanske skulle läsa i den åldern. Eller det var cigarettpaket eller någonting. Eller de större barnen eller ungdomarna, de gömde kanske öl eller annat.
Det är också en plats där det går att ta sig fram, nästintill osynlig.
Om jag skulle vilja ta mig från Höstvädersgatan och inte visa mig för mycket, utan vill jag göra det lite mer dolt, då hade jag gått tvärs över den skogen. Förtäckt kan man göra detta liksom, utan att någon ser den från stora vägen, om det nu åker polisbilar eller vad den är.
En bit in i skogsområdet, längs med en stig, så reagerar Pepsi på en enebuske och börjar rycka i kopplet.
Och jag tittar på vad det är, och där i ligger då svarta kläder, mjukisbyxor och en hoodtröja. Och det ser ut som det är precis nya kläder.
Mikael går vidare ner mot cykelbanan. Och där lägger han märke till en elsparkcykel som ligger slängd på marken.
Då kände jag att nej, det var skumt. Så jag ringer upp ledningscentralen.
Jag och min kollega ombeds åka dit och säkra kläderna då.
Kriminalteknikern Daniel Bäckström åker till skogsområdet där han hittar mer kläder.
Bakom ett träd så hittar vi en jacka och en handske, en arbetshandske som är liksom in- och utvriden. Ovanligt fräscha då, om man uttrycker sig så. Det ser ut som att någon precis har lagt dem där.
Intill en sten ligger också ett munskydd.
Det munskyddet är också rent och fräscht och ser ganska nytt ut. Det har inte legat i skogen särskilt länge.
När klockan är 12 avbryter alla poliser sitt arbete och håller en tyst minut för att hedra Andreas.
Det blir väl laddat på något sätt. Man står på den här platsen mitt i skogen och håller en tyst minut för sin döda kollega. Om man har gått upp i sitt arbete och lite glömt varför man är där, för att man är fokuserad på sin uppgift, så blir det väldigt tydligt igen varför vi är där och vilken betydelse det har vårt arbete där.
Efter den tysta minuten fortsätter Daniel arbeta och ser då en fyrkantig betongplatta, en sån villaägare har på sin uppfart. Stenplattan ligger bredvid munskyddet och Daniel tänker att den kan ha lagts dit som en vägvisare.
Det här skogspartiet är en plats där gängen använder för att gömma bland annat narkotika. Och för att kunna hitta den i det här skogspartiet så behöver man någon form av markör.
En bit bort från plattan finns en liten öppning i en buske. Daniel kryper in och sätter sig på knä.
Bredvid en ganska stor stenbumling i liksom skrevan där mellan jorden och stenen, så ser jag någonting svart som sticker ut. Ovanpå det här svarta så ligger liksom en bunt. Någon har buntat upp grenar och lagt över.
Han plockar bort grenarna och så ser han något som liknar en rem till en ryggsäck.
Jag drar lite försiktigt i den och fram kommer en magväska. Min kollega hör ju på min röst att det är någonting särskilt jag har hittat.
Det är något som sticker ut ur väskan.
Då ser jag att det är ett vapen. Jag ser en träkolv och ett svart magasin sticka fram. Där man ser att det fortfarande är kulor i magasinet.
Vapnet, kläderna och munskyddet flygs i ilfart med helikopter till NFC, Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping.
När vi, eller jag, förstår att vi har hittat mordvapnet, så förstår jag ju också att det här är ju liksom en av de viktigaste pusselbitarna för att lösa det här mordet. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in.
Teknikerna på NFC jobbar snabbt och meddelar utredaren Karin Breding att de hittat DNA.
Och då får vi det här samtalet att de har fått träff på munskyddet då framförallt, men även på de andra sakerna. Och då får vi namnet på gärningsmannen.
Gärningsmannen finns nämligen redan i polisens register. Det är Abdi som 2 år tidigare högg en annan kille i halsen på en spårvagn. Samma kille som han nu försökt skjuta på innergården innan han sköt mot Andreas.
Några timmar senare så har vi fått reda på att han då finns i en lägenhet hemma hos sin mamma.
På fredags eftermiddagen greps en person misstänkt för dödsskjutningen av en polis i Biskopsgården i Göteborg.
Det blev ju en väldigt viktig fråga för oss såklart att försöka reda ut vad motivet var. Och en del i motivbilden var ju såklart konflikten. Utifrån att han ändå går fram till de här personerna inne på gården som då representerar motsatt sida i den här konflikten. Den andra delen handlar ju om huruvida han hade för avsikt att skjuta mot en polis eller mot Andreas i synnerhet då.
Det kommer nu snabbt uppgifter i media att killen som gripits är en tidigare dömd 17-åring. Nyheten når även socialarbetaren Susanna Molin.
Jag fick ett telefonsamtal från ungdomssekreteraren som sa: Susanna, jag tror att jag förstår vem det är. Jag tror att jag vet vem det är. Och jag blev alldeles kall. Och jag tänkte, ja men det är inte möjligt, det kan inte vara han. Han är alldeles för ung, han är alldeles för liten för att ha gjort en sån här sak. Det är inte möjligt. Och så säger min kollega, jo Susanna, jag är säker på att det är han.
Det kändes ändå liksom en befrielse på något vis. Nu har de ju en misstänkt här ju. Man var ju rädd för hela tiden att det skulle bli uppklarat detta här. Men nu hade de en misstänkt och de hade väldigt starka bevis.
4 dagar efter mordet häktas Abdi på sannolika skäl misstänkt för mordet på Andreas Danman. Och redan i samband med häktningsframställan kommer det fram i media att Abdis mamma har larmat om sin son flera gånger.
Redan 2019 ville hans mamma att sonen skulle omhändertas. Hon var rädd att han skulle skada sig själv eller andra.
Mamman gör något ovanligt. Hon kallar till en egen presskonferens i samband med rättegången. Det är en tolk som översätter det hon säger.
Jag har ju gjort det där, tagit tag i honom, dragit med honom till alla polisstationer som finns, dragit med honom till socialkontoren och sagt att du, vi går inte härifrån, du går ingenstans förrän du har fått den hjälp du behöver.
Mamman berättar att hon till och med köpte en flygbiljett till Mogadishu i Somalia och att det var meningen att Abdi skulle ha åkt bara några dagar efter mordet.
Hon säger att jag beklagar djupt av mitt hjärta det som hände polismannen, och det ni känner nu känner jag med dig, och jag är jätteledsen över det som hänt.
Uppgifterna om mammans försök att få bort sin son från den gängkriminella miljön får politikerna att agera.
Under fredagen lämnade 3 Göteborgspartier in ett förslag om att tillsätta en haverikommission. Vi hör Miljöpartiets Karin Pleijel.
Hans mamma har faktiskt förtvivlat, gjort alla rätt. Hon har kontaktat skola, socialtjänst, polis och bett om hjälp. Och det är faktiskt ett haveri för samhället när vi inte lyckas fånga upp detta och faktiskt förebygga att något så fruktansvärt kunde hända.
Socialtjänsten startar en internutredning för att se om de hade kunnat förhindra det som skett. Polismordet skapar också debatt om det pågående gängvåldet. Ett riksdagsval närmar sig och upprop kommer från bland annat poliser.
Polisen Hanna Bergelin i Göteborg har startat ett upprop för politiska förändringar mot gängkriminalitet.
Jag har jobbat i yttre tjänst i 18 år. Och den här gängproblematiken har ju funnits under alla dessa år, men det är ju främst nu, sista åren, som det har eskalerat, som jag upplevs. När Andreas blev mördad den 30 juni i uniform så var det liksom droppen för mig som fick bägaren att rinna över.
Uppropet innehåller ett 20-tal förslag om bland annat möjlighet att visitera och avlyssna personer i gängmiljöer som inte misstänks för brott.
De flesta tänkte att nu får de vara nog. Med boll och kriminalitet och hela samhället. Nu fick det hända något. Nu fick ju politiker göra någonting och så var det. Ja.
Familjen får mycket stöd. Men samtidigt som de försöker att hantera sin ilska och sorg så ringer journalister som vill ställa frågor.
Tidningar och nöjesprogram och dylikt. Men Vi bara sköt det framåt. Vi visste inte hur vi skulle agera och vi visste inte hur vi skulle hantera detta här överhuvudtaget.
Every road is past,
heart to deny. A pervy rose can't pass her by. But there she goes. Yeah, there she goes.
Jag tyckte det kändes väldigt absurt att sitta och kolla på gravstenar och urnor och så när man kanske egentligen skulle kolla på barnvagn och barnkläder kanske.
På eftermiddagen den 30 juli, på dagen en månad efter Andreas död, anordnas en hedersbegravning i Vasakyrkan i centrala Göteborg.
Det är lugnt, det är tyst. Jag hör klapprandet från två polishästar som går upp för Molinsgatan här.
Kyrkans 125 sittplatser är fulla. Samtidigt livestreamas begravningen till Svenska mässan, där flera hundra poliser och militärer kan följa ceremonin på stora skärmar.
Vi har vandrat samma vägar.
Johan hade fått välja en sång till begravningen och jag hade fått välja en sång.
Caroline vill ha på skånska eftersom vi är en Skånefamilj. Du var den jag kunde vara med Mikael Weje.
Du är med mig vart jag går.
På ett fat framme vid kistan ligger blåa små stenar av glas. Polisblåa.
Så när man gick ner och man hade lagt sin blomma så fick man ta sin sten i handen och gå tillbaka till sin plats. Det var liksom en symbol för riktig kärlek och omtanke skulle jag vilja säga. Det var jättefint.
Precis när kyrklockorna började ringa här strax före klockan 2, då stod både poliserna här med armarna på ryggen och tittade ner i marken. Allmänheten stod också alldeles stilla, tysta under klockringningen. Respektfullt, värdigt och naturligtvis är det stor sorg över det som har hänt.
Thank you.
Idag väcktes åtal mot en 17-årig pojke som misstänks för mordet på en polisman i Biskopsgården i Göteborg i somras.
4 månader efter mordet åtalas Abdi för att ha skjutit ihjäl Andreas Danman. På presskonferensen berättar åklagare Linda Viking om mordkvällen.
Vi kan idag inte säga huruvida gärningsmannen såg att det var en polis eller inte, och det hoppas vi att det kommer att få sin förklaring eller framgå vid en förhandling.
Det finns tung teknisk bevisning. Bland annat finns Abdis DNA på munskyddet och kläderna som hittades vid vapnet. Och det finns dessutom en enorm mängd av tändsatspartiklar på kläderna.
På jackan, handskarna, hoodien och mjukisbyxorna så påvisades det sammanlagt 940 tändsatspartiklar. 940. Jag har aldrig varit med om den mängden tändsatspartiklar i något ärende innan.
17-åringens försvarsadvokat Hans Palm berättar att hans klient nekar till de brott som han nu står åtalad för.
Han har inte begått den här gärningen. Han nekar till de här anklagelserna. Helt oförstående till att hans DNA finns på de här kläderna.
Abdi säger i förhör att han har träffat bekanta i en annan stadsdel, i Frölunda, under mordkvällen. Och sen har han fått skjuts hem vid 1-tiden på natten. Men kameraövervakning visar enligt åklagaren hur han rör sig i Biskopsgården både före och efter mordet. 10 dagar senare inleds rättegången.
Nej, vi diskuterade ju mycket, alla 5 som var målsägare då. Men vi kom fram till att vi skulle vara med på rättegången.
Hela Andreas familj har samlats i säkerhetssalen i Göteborgs tingsrätt.
Ja, för Andreas skull, och många sa till oss, är ni inte med så ångrar ni er längre fram. Och vi tog det beslutet, och, men det var tufft, det var tufft, det var mycket tufft.
Det blir flera känslosamma dagar i rätten där kollegor och anhöriga får berätta om händelsen och hur den påverkat dem.
Min fru fick gå ut ett par gånger och det var jobbigt. Jättejobbigt.
Rättegången pågår i 4 dagar. Åklagare Linda Viking avslutar med att yrka på minst 10 års fängelse för mord. 3 fall av mordförsök och vapenbrott.
Det råder inga som helst tveksamheter över att han siktar och avlossar 2 skott mot en person. Och då är det mord. Det spelar egentligen ingen roll för rubriceringen huruvida uppfattar att det är en polis som kommer emot honom eller inte.
Den 19 november 2021 kommer domen.
En 17-åring döms till 8 års fängelse för polismordet på Andreas Danman i Biskopsgården i somras. Det meddelar Göteborgs tingsrätt under fredagen.
Ja, det var en lättnad på sitt sätt, men man tycker ändå att han kom väldigt billigt undan. Mycket billigt undan, men det var en hård dom för att vara en 17-åring.
Abdi döms också för 1 fall av mordförsök på samma kille som han tidigare huggit i halsen på en spårvagn. Men tingsrätten anser inte att det finns tillräckliga bevis för att han försökt skjuta de andra 2 killarna som också befann sig på innergården. Det är inte heller bevisat att Abdi uppfattat att Andreas Danman var polis. Abdi fortsätter neka till brott, men domen överklagas aldrig till hovrätten.
Dance for high. queen of a scarecrow, I was your guide.
Efter polismordet i Göteborg skärper nu polisen reglerna och inför krav på reflexväst för poliser som patrullerar med moped, det skriver DN.
Gjorde ju ett stopp av mopedåkande, en genomsyn av klädsel. Vi ville till varje pris givetvis att ingenting sånt här fick ske igen.
Jörgen Thorén igen, dåvarande lokalpolisområdeschef på Hisingen.
Det normala var att bära reflexväst. Men det är svårt, beroende på vad det är för uppdrag man har. Ibland är det bra att visa att man är polis och ibland är det mindre bra att visa att man är polis. Och då vill man jobba dolt. Så att det är ju liksom en gränsdragning i alla olika delar det här. Och det är ju återigen den kontinuerliga riskbedömningen man gör på plats i samband med en utsättning och uppdraget man ska utföra.
Några månader efter domen är Göteborgs stads haverikommission klar med sin utredning.
Rapporten visar på en rad brister, bland annat kring orosanmälningar, där exempelvis polisen och skolan upplever att anmälningar från dem inte tas på allvar av socialtjänsten och att det ofta inte leder till några åtgärder.
Kommunalrådet Karin Pleijel, som tog initiativ till utredningen, intervjuas av P4 Göteborg.
Vi måste lära oss av detta, för polismordet är ett haveri för samhället och det får aldrig hända igen.
2023 följer P1s program Kaliber upp polismordet och intervjuar en visselblåsare som larmat om att socialtjänsten inte gör tillräckligt trots att de känner till vad vissa ungdomar är kapabla att göra. Ungdomar som Abdi.
Hej! Någon behöver kritiskt granska handläggningen av grovt kriminella ungdomar på Hisingen.
Någon måste ta ansvar för att bryta detta oansvariga handläggande av grovt kriminella barn och ungdomar med extrema våldskapital. Jag skriver här strax efter årsdagen av Andreas Danmans bortgång. Det är det minsta jag kan göra för att hedra Andreas och hans nu födda barn.
Koordinatorn Susanna Norlin på socialförvaltningen och flera andra engagerade socialarbetare hade också varnat för riskerna kring Abdi. Men det räckte inte för att kunna tvångsomhänderta honom.
Ja, jag tänker så här. Rymmer någon från ett familjehem och inte vill tillbaka, så kanske man får ta i lite hårdare då och se till att den personen inte är på en plats där det är rött läge och där man anser att den är utsatt, att den befinner sig i stor risk både för att utsätta någon eller själv bli utsatt. Då får man väl agera. Ja, jag tycker inte att man gjorde det man skulle.
Socialförvaltningen Lex Sarah anmäler sig själva för att ta reda på om de brustit i sina rutiner. Men kraven för att tvångsomhänderta någon är höga och Socialstyrelsen kommer fram till att förvaltningen inte gjort något fel i Abdis ärende. Men mordet leder till förändringar inom socialtjänsten på Hisingen. Nu finns det bland annat ett specialteam som jobbar mot nyrekrytering till gäng. Och de är två socialsekreterare per ungdom istället för en.
Purple rain.
omvärld går ju vidare. Hans kompisar går vidare. Man ser ju dem skaffa egen familj och hus och allt det där som Andreas var på väg till men aldrig fick.
Nu ska jag själv gifta mig i sommar och han var ju absolut tilltänkt som best man. Och i det sammanhanget så hade det varit klockrent. En ordningsam men skämtsam och rolig genomhärlig kille liksom, att ha med i ett sånt sammanhang.
Ibland åker han upp till Andreas grav.
På lördagar så brukade vi träffas till stryktipset. Och sen så kom han hem till mig så hade han alltid med sig ett sexpack Newcastle Brown Ale. Det var varken mer eller mindre. Skulle vi festa eller någonting hade det varit ett sexpack Newcastle. Så när det är minnesdagar eller det är när han fyller år eller dödsdagen eller någonting så tar jag alltid med mig en Newcastle och så delar jag på den med honom vid graven. Så får han halva så får jag halva. Så det blir en sån klassisk grej.
På Andreas födelsedag så samlas familjen hemma i Allerum. De träffas vid havet, grillar korv och skriver hälsningar på rislampor som de skickar upp mot himlen i skymningen. Andreas hade sett fram emot att bli pappa. Men han fick aldrig träffa sin dotter.
Jag fick henne i min famn och hur jag grät. Både utav tacksamhet men också utav saknad av Andreas såklart.
Det var känslosamt. Mycket känslosamt var det. Han har blivit en kanonfarsa.
Carolins och Andreas döttrar är nästan exakt lika gamla.
Jag har ju min treåring som redan har börjat fråga varför Andreas var i himlen. Och fråga om jag brukar träffa Andreas i himlen. Får man ju förklara att vi träffas ju inte i himlen ännu. Men någon dag kommer vi göra det.
Du har lyssnat på P3 dokumentär om mordet på polisen Andreas Danman med mig, Emily Lindholm. Producent Viktor Papini. Ljudmixen sköttes av Magnus Kjellson och programmet är producerat 2025. Intervjun med kriminaltekniker Daniel Bäckström är gjord av Martin Jönsson för P1 dokumentärs serie Smuggelsverige. Och Susanna Nolins intervju är gjord av Ola Sandstig för Kaliber i P1. Abdi heter egentligen något annat. Du har väl inte missat att du kan följa P3 dokumentär i Sveriges Radio Play? Då får du en påminnelse varje gång vi släpper ett nytt avsnitt. I know now that I can't make good how I wish I could. Go back and put me where you stood. Nothing's really something now the whole thing's so. P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
Och vi byter ton. God morgon, det är Branne Pavlovic. Det är morgonpasset, Margareta Atladotter.
Hola.
Filip Karlsson.
Tjena, tjena.
Klockan är 8 och du ska leverera lite nyheter.
Jajamän.
Varsågod.
Tack. Två järnvägsbroar har kollapsat i Ryssland i natt och det har lett till flera döda och skadade eftersom att tåg spårat ur. Den första olyckan var med ett tåg på väg till Moskva och där ska 7 personer dött och cirka 70 skadats. I den andra olyckan, bara timmar senare, rasade delar av ett godståg ner på en väg. Det är fortfarande oklart vad som har orsakat händelserna. Elon Musk slår tillbaka mot uppgifterna om att han ska ha använt droger i stor omfattning under valrörelsen förra året. På X skriver han att New York Times, som rapporterat om det med hänvisning till källor nära Musk, citat, ljuger som fan. Han skriver också att han tidigare har provat receptbelagd ketamin och att han tidigare har berättat om det. En stor sökinsats pågår i Luleås skärgård efter att en boxerbåt sjunkit. Enligt Sjöfartsverket är 4 personer drabbade och en stor insats har inletts efter en av personerna, rapporterar P4 Norrbotten. Att öppna små dockor och gosljus som gömmer sig i en hemlig förpackning, en så kallad mystery box, har blivit viralt på sociala medier.
Det är som en adrenalinkick man får när man antingen får det man vill ha eller när man inte får det man vill ha.
Det säger 22-åriga Jackie Gustafsson till Peter Nyheter. Kändisar som Rihanna, Dua Lipa och Central Cee har syns med figurerna som kommer i olika färger och teman. Och att konsumenterna inte får veta vad det är de har köpt förrän de har öppnat förpackningen jämför PR-experten Agnes Andersson med ett lotteri.
Får man då inte den där man vill ha så köper man mer för att kunna då komplettera liksom, så att man har hela den här samlingen, hela kollektionen.
Och det har hänt att Jackie fått figurer hon redan har eller inte vill ha. Och i och med att allt fler i Sverige samlar har hon kunnat byta dem med andra. Men Agnes Andersson menar att viljan att specifika figurer eller alla i en samling har en baksida.
Unboxingkulturen och den här typen av köpbeteende som man är ute efter är ju inte jättebra för miljön.
Och vi avslutar med nyheten om att en ko just nu står mitt på E22 i höjd med fågelmara i Karlskronas kommun. Det rapporterar Expressen. Nej. Flera personer larmade polis för klockan 7 i morse. En halvtimme senare meddelades att ytterligare en patrull skulle skickas till platsen. Citat, kossan är svårhanterad, skriver polisen på sin hemsida.
Ja, det ser man.
Men
det är kanske lite kaos där just nu.
Ja, det får man verkligen säga. Att det kan vara.
Ja, gud. Och hoppas det går bra för kotsan. Undrar vart den är på väg.
Jag just blir alltid orolig när de tar sig ut.
Ja.
Alltså, djuren.
Djuren, kotsorna.
Ja, eller inte just dem, men så. När det alltid när det är älgar i stan så slutar det ju tyvärr i...
Ja, ja, det är inte bra. Ja,
hoppas.
Snälla, ta hand om den där kon. Tack, ja. Filip.
Tack.
She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. I'm a dog, I'm a mutt. I can smoke already, so hard in my blunt is. I see past pretty faces. So I got trouble trusting, but I let my guard down for you. Said I'll put my guard down for you. Said I'll be vulnerable above, so you can break my heart if you want to. She said, take your time. I'm a dog, I'm a mutt. I'm a dog, I'm a mutt.
Leon Thomas. Vad är det?
Ja.
Heter den inte Mutt?
Matt.
Matt, som en hund. You little mutt. Eller? God morgon. God morgon. Passet till, är vi on air, eller?
Ja, jag hoppas.
Det är någonting med mina hörlurar, så jag vet inte. Det är jag bakom spakarna igen.
Ska jag lyssna på dem, eller?
Nej, men... De glappar lite, men vi hörs ut, eller hur? Vi hörs ut.
Vet du vad? Jag kan känna så här. Som med radio,
ja.
Som med Twitter, eller nuvarande X då, då. Prata som att ingen hör.
Ja.
Twittra som att ingen följer.
Det ska jag göra. Hörrni, jag har en böld här, jag skojar. God morgon.
Jag har faktiskt en böld just nu.
Okej, okay, my God.
Nej, men jag...
Vi ska
du
prata...
fattar inte när man håller på med alltså, brasiliansk vaxning. Det är inte... Det är någonting sjukt med den typen av hårborttagning. Mm. Att det alltid blir, nästan alltid, blir något sånt inflammerad hårsäckshalloj.
Ja.
Det är ju inte klokt. Men
det är
något
för att
det.
Du sliter ut dina hårsäckar.
Jo,
det är
men,
ju därför.
Jo, men om man rakar så växer det tillbaka så efter 6 timmar. Och så kan vi inte ha det.
Så alopecian är inte överallt. Okej, klockan är 7:07. Ska vi börja så här? Är det så här vi ska börja?
Du skulle säga böld.
Ja, men förlåt, jag tror vi ska snacka om min Champions League-fest igår. Som ni var bjudna till, men ni dök inte upp. Jag hade lagat mat till er.
Alltså, så här. Du hade en Champions League-fest igår.
Ja.
Du bjöd inte oss.
Jo, igår bjöd jag.
Det kom fram. Du bjöd oss när det kom fram att du skulle ha fest. När du blev påkommen om att du skulle ha festen.
Just det.
Så sa vi, va? Varför inte vi bjudna? Och men, då bjöd du oss. Och då, det gills inte.
Vet du vad jag tänkte? Jag tänkte att jag bjuder er i sändning. Att det blir lite kul.
Ja.
Efter att, för att jag visste att det där skulle hända. Och så kommer inbjudan.
Just det.
Men till skillnad från min mellofest då. Den kända mellofesten. Du vet, jag vill ju anordna en sån där mellofest som bögar brukar ha.
Ja.
Du vet så, för alla älskar att gå på mellofest hos en bög. Då är det så, kolla vad kul vi har, det glitter och bla bla bla. Så jag ska också göra en sån fast med straighta killar.
Ja.
Och så dök det bara upp en person. Knappt.
Ja.
Knappt.
Johannes käkar. Och inga snacks hade du.
Snacksen kom inte. Och det var ingen glitter och glamour där heller.
Nej, det var det inte.
Nej. Någonting som jag blev påmind om också. För han hade hört då förra veckan. Som jag glömde att säga då var att. Jag är så inne i Football Manager. Så att under hela sändningen satt jag och spelade på min padda då.
Fy fan.
Så jag var en väldigt dålig host. Han kom ju bara hem till någon och tittade på han. Liksom när han spelade Football Manager.
Med sin lilla padda.
Ja.
Likt en 3-åring. Men jag har hört att det gått bra för dig i...
Jag vann
FM.
Trippen.
Grattis.
Med Palermo. Ni fattar inte hur svårt det är. Alltså det är lika svårt som, alltså det är som att vinna Nobelpriset.
Ja.
Och igår hade jag Champions League-fest. Och då fan dök jag alla upp.
Jasså! Och då, kan vi få en gästlista? Name dropping.
Johannes Tjackar. Viktor Engberg, Jens Falk. De kan jag nämna för de är komiker.
Mm.
Sen hade jag två av mina arbetskollegor från mitt riktiga jobb.
Civila liksom.
Civila, så jag kan inte nämna deras
namn.
Och